Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Vid centralplan väntar flyktbilen, en svart Saab 99. Männen kastas in i bilen och kör. Under färden försöker en av dem få upp värdeväskan genom att skjuta ytterligare ett skott i den.
Att skjuta in i en bil?
Dumt.
Inte bra. Han skjuter alltså sig själv.
I filmens värld är oftast bovarna genomtänkta och logiska. I podden Misslyckade brott hör du raka motsatsen. Misslyckade brott hör du på Podplay.
Du lyssnar på podcasten Dokumentära berättelser som görs av journalisterna Sideri Ekenryd och Ylva Ageli.
Är du nyfiken på den hela nya säsongen av Dokumentära berättelser? Då vet du väl att du redan nu kan gå in på Podplay helt gratis och lyssna på precis alla avsnitt för den här säsongen. I denna säsong av Dokumentära berättelser så kommer du att få lära dig så mycket genom att lyssna till olika människors livsöden. Du kommer bland annat att få höra om hur det är att leva med sexmissbruk, mormonerna, schizofreni och sömnparalys. Samt att få undersöka om det finns utomjordingar och om vårt medvetande överlever döden eller inte. Och mycket, mycket mer. Gå in på Podplay och lyssna på hela säsongen redan idag. Helt gratis. Man uppskattar att ungefär 16% av Sveriges befolkning lider av social fobi. En rädsla och ångest av andra människors uppmärksamhet. Vi har träffat Erik. För honom utvecklades den sociala fobin i barndomen.
Att den här ensamheten och att man är så otroligt rädd för vad andra ska tänka. Att man känner sig iakttagen dygnet runt. Så fort man är utanför sin egen dörr så dömer omvärlden en.
Vi pratar också med Thomas Furmark, professor i psykologi, om vad social fobi beror på. Han är även författare till boken Social fobi, effektiv hjälp med kognitiv beteendeterapi.
Sannolikt så är det ett samspel då mellan arv och miljö. Det finns en ganska påtaglig ärftlig komponent.
Jag var väldigt blyg och väldigt folkskygg av mig. Jag kommer ihåg att jag var rädd för nya människor, för jag stammade jättemycket när jag var liten. Och varje gång som jag fastnade på en bokstav, när det blev liksom så kunde jag se i folks ögon hur de tappade tålamodet och de visste inte hur de skulle reagera. Och det blev jättejobbigt, för jag kände mig så mycket i vägen för det här och skämdes väldigt mycket, för de visste inte vad de skulle göra och blev nervösa och sådär. Så jag lärde mig tidigt att det är bättre att jag bara är tyst och inte försöker säga någonting. Istället för att jag försöker säga och sen fastnar jag på en bokstav och det blir jobbigt för alla. Så det kommer jag ihåg väldigt mycket så tydligt som barn då, att jag undviker många situationer för att inte vara i vägen. Och jag tror jag har den lite, den genen kanske. Jag har varit väldigt mammig, väldigt försiktig av mig generellt så, och varit väldigt mån om vad andra ska tycka om mig hela livet.
Han minns speciellt en dag i grundskolan när klassen fick en ny vikarie.
Den här vikarien kände ingen i klassen tidigare och jag var ny på skolan då. Och vi skulle presentera oss inför hela klassen och jag kunde inte säga mitt eget namn. Så när det var min tur att prata så är jag så nervös inför det här. Jag har tänkt på det så länge medan de andra säger sina namn. Att jag fastnar bara på en bokstav och får inte ut någonting. Och känner liksom hur en efter en vänder sig om och kollar på mig. Och så är det en kille som reser sig upp, som visade sig vara klassens mobbare sen då, att han reser sig upp och så skrattar han åt mig. Kan du inte säga ditt eget namn? Och när de orden liksom träffar mig, när jag skäms så otroligt mycket just då, så får man höra det här. Någon skrattar åt ansiktet och då var jag tvungen att bara springa ut ur klassrummet och gömma mig på toaletten. Och det var det som blev ett mönster i mitt liv, att jag sprang dit när jag inte klarade av den här känslan längre. Likadant några veckor senare då, när jag fortfarande var ny i skolan, så skulle vi ha högläsning i klassen, och jag tror jättemånga känner igen sig där liksom, när man sitter och läser högt några rader inför hela klassen, och jag hade inte riktigt pratat inför hela klassen. Så när det var min tur, så alltså, medan de andra läste, så tänkte jag också på det här att jag kommer stamma jättemycket, jag kommer fastna, och till slut så orkade jag inte med den här känslan, så jag bara också smög ut ur klassrummet, och sen så sprang jag gömde mig på toaletten och tycker jättesynd om mig själv då, för att varför är det bara jag som stammar, och varför alla andra kan ju prata, varför är det bara jag som lever med det här? Så det är sådana situationer som fick mig då att bli mer tyst, för jag skämdes väldigt mycket över det här, samtidigt som vissa skrattade åt den och härmade den och sånt där, och det blir ju bara värre. Så väldigt mycket skam har jag känt genom barndomen på grund av det här då. Jag kommer ihåg att symptomen av det här, att min oro blev att jag fick väldigt ont i huvudet, ont i magen, så när jag berättade det här att jag kan inte koncentrera mig eller jag behöver gå till sjuksystern, då fick jag ett eget grupprum att sitta i. Och det var jätteskönt för mig såklart den stunden, men det blev bara värre i längden av att jag blev hjälpt på det sättet i skolan. För att jag var så orolig för vad ska alla tycka om mig, och kände som att alla fokuserar på mig och tänker på vad jag gör för fel och så.
Man brukar ju skilja mellan fobier och vanliga rädslor.
Så vad är egentligen social fobi? Vi hör Thomas Furmark, professor i psykologi.
Det som skiljer en fobi från en vanlig rädsla är att den är handikappande och eller stör livet på ett påtagligt sätt. Och det är kanske lättare att förstå om man pratar om specifika fobier, som spindelfobi till exempel. De flesta människor kan ju tycka att spindlar är det läskiga, så här, men de har ingen fobi. Däremot har man en fobi om man undviker till exempel att gå ner i källaren, eller att man känner att man kan inte bo kvar i villan därför att det finns så många spindlar och så. Och att man inte vågar liksom ha picknick i gräset och knappt våga gå ut i skogen och sånt där. Alltså att man får en väldigt påtaglig problematik som antingen leder till stort lidande eller till handikappande konsekvenser. Och för social fobi så är ju, alltså, de flesta människor kan nog uppleva social ångest i mer eller mindre grad. Men för de som har social fobi så blir det här då en handikappande reaktion då, som stör livet. Och man till exempel vågar inte söka in på utbildningar eller hoppar av från utbildningarna, för att man ofta hamnar i situationer där man är i fokus för uppmärksamheten och sånt.
Symptomen blir allt värre i tonåren och Erik blir mer och mer instängd.
Jag hittar på ursäkter för att undvika jobbiga situationer. Man blir expert på det när man lever med det här också då. Så att min komfortzon blev liksom mitt sovrum i princip, eller hemma där jag var med min mamma och min lillebror som jag bodde med då, och med mina bästa vänner som jag visste vad jag hade dem liksom. Så, men så fort det var nya situationer, nya människor, så hittade jag på ursäkter för att undvika det här, för jag fick inte se dum ut inför andra människor, jag fick inte stamma och vara i vägen då. Så det blev väldigt instängt liv. Och när de andra i tonåren då började träffa nya vänner från andra skolor, då kunde inte jag hänga med. För jag var så rädd för vad andra skulle tycka och tänka, så det var lättare att stanna hemma. Då, så jag fick jättemycket konsekvenser i tonåren.
Man vet inte heller säkert varför man utvecklar social fobi. Och det finns många olika teorier.
Sannolikt så är det ett samspel då mellan arv och miljö. Det finns en ganska påtaglig ärftlig komponent. Till exempel om man studerar enäggstvillingar och den ena tvillingen har social fobi, så är det ganska hög risk att den andra har det också. Och att risken är högre bland enäggstvillingar än bland tvåäggstvillingar. Och då har man räknat på basis av sådana studier, räknat ut den här ärftlighetsindex. Och kommit fram till att kanske någonstans mellan 30-50% beror på gener när det gäller social ångest.
Jag tror att det var dels att folk skrattade åt det som jag skämdes för då, att stamma. Det tror jag gjorde mycket. Sen har jag väl, jag tror det var mina föräldrar separerade där precis innan jag började den här nya skolan, och jag tror att jag blev väldigt känslig i just den situationen. Så det, de gick väl ihop lite där, att jag blev supermån om att alla måste tycka om mig här nu, jag måste göra ett jättebra intryck. Och sen så samtidigt så skämdes jag över det här, och då skrattade någon åt mig. Så jag var i ett jättekänsligt läge.
Det kan till exempel vara erfarenheter som man gör under livet. Om man någon gång har varit med om ett obehagligt, till exempel när man har redovisat inför andra, så kan ju det bli liksom en inlärningstillfälle, alltså en betingningsepisod som då kan också sprida sig till andra sammanhang. Så det är ytterligare en sån här teori som man diskuterar, att det kan ha med inlärning att göra.
Förändringen kom till slut när Erik fyllde 22. Då hade han lidit av sin sociala fobi i 15 år. Efter mycket om och men har han börjat på universitetet, men sitter ensam i sin lägenhet.
Det var en tjej som jag tyckte om väldigt mycket, men jag vågade inte säga någonting till henne. Så väldigt tungt. Jag kunde inte vara mig själv med mina vänner, för jag försökte alltid vara perfekt. Jag misslyckades nästan i skolan och massa sådana här situationer. Jag bara sköt upp allting i livet. Och där och då, efter alla de här situationerna, så var det något i mig som sa att jag måste bara göra en förändring. Jag kan inte fortsätta leva på det här sättet längre. Jag vill inte ha det här instängda livet där jag bara skjuter upp allt i livet och jag är livrädd för allt i princip. Vad andra ska tänka och tycka. Så jag börjar storgråta mitt i soffan där jag sitter när jag inser det här, att jag är helt ensam på min födelsedag. Jag har ingen att fira med. Det finns inget bra med det här. Så jag sätter mig vid datorn och så skriver jag in på Google lite vad jag tänker och känner, och kommer till en Wikipedia-sida. Hittar termen social fobi till slut. Och jag har ingen aning vad det är för någonting. Jag har väl hört det någon gång så där tidigare. Men får då läsa om att så här tänker man, så här beter man sig, så här känner man det och så här lever man förmodligen. Och det är ju precis så som jag lever och tänker 24 timmar om dygnet. Och det var så häftigt att få se det här, liksom, att det jag lever med, det är någonting. Det är så människor, det är ett stort problem. Och jag fick läsa en massa berättelser från människor som också levde med det här. Och de berättade ju att jag kände igen mig så mycket i det de berättade. Att den här ensamheten och att man är så otroligt rädd för vad andra ska tänka. Att man känner sig iakttagen dygnet runt. Så fort man är utanför sin egen dörr så dömer omvärlden en. Och sen då att man isolerar sig väldigt mycket. Och många tar ju till alkohol och droger för att dämpa det här, tyvärr. Och jag är väldigt glad idag att när jag kom in i tonåren så hade jag inte de vännerna som hade, vi hade inte alkohol och droger i min umgängeskrets, och hade vi haft det och jag hade hittat alkoholen tidigare, då tror jag inte att jag hade suttit här idag liksom. Så det var den dagen som det kom en vändning för mig i alla fall.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Han är osäker på vad han ska vända sig för att söka hjälp. Och tanken på att plocka upp telefonen för att ringa en vårdcentral gör honom livrädd.
Men jag blev besatt i alla fall av termen social fobi. Letade efter allt möjligt, men jag kunde läsa om det här. Hittade en bok som heter just Social fobi, som är illgul. Den är skriven av lite några professorer och forskare här i Sverige. Och fick i den här boken ett självhjälpsprogram som jag skulle följa. Och det första jag skulle göra var att skriva ner alla mina rädslor på papper för att få det nedskrivet och inte ha det i huvudet. Och sen skulle jag rangordna de här rädslorna, vilken är värst, vilken är lite lättare men fortfarande helt omöjlig för mig att göra. Och hela vägen ner till vilken är jobbig men jag kan fortfarande göra det här. Och längst ner där jag skulle börja, det var bara att när jag var ute och gick på trottoaren så skulle jag kolla upp och kolla folk i ögonen. För jag hade alltid bara kollat ner i marken eller ner i telefonen för att undvika allas blickar. För att jag tänkte att alla kollar på mig, de dömer mig, de kollar på vad jag har för kläder, vad jag har för hållning, min gångstil, hur jag ser ut i ansiktet. Hela tiden är jag i fokus. Och då vill man vill inte möta de blickarna som är så hemska. Så det var min utmaning att bara kolla folk i ögonen. Och när jag gjorde det här, jag gick utanför dörren och kollade dem, försökte kolla de tre första i ögonen, så märkte jag att ingen kollar på mig. Ingen bryr sig om vad jag gör eller vem jag är. Jag är inte i fokus. Så. Och när man har haft den världsbilden i många år så är det väldigt jobbigt när den inte stämmer. Så från början så var det bara, men kolla på mig nu då, jag har tänkt det här så många år. Men sen också efter ett tag så släpper det där och sen inser man att det kanske inte är så farligt. Och det var då jag kunde börja göra utmaningarna för mig själv och klättra på den här stegen som jag hade byggt upp för mig själv med hjälp av den här boken då. Så då började jag att från att kolla folk i ögonen så lägga till ett leende. Le mot någon, se, får jag ett leende tillbaka. Säga hej till en annan människa, se, får jag ett hej tillbaka. Och sen bara fortsätta gå. Man behöver inte stanna och prata med någon. Sen gick jag in i butiker och frågade efter hjälp. Något som jag inte hade gjort på flera år innan. Jag hade bara, ja, hittade jag det inte förut, då fanns det inte liksom. Men att fråga efter hjälp och se, skrattar de i ansiktet som jag har inbillat mig, eller kommer de bara säga nej, tyvärr, den finns inte här, den varan. Och det var ju så det var också. Ingen skrattade någonsin åt mig. Så det är jag väldigt stolt över idag, att jag faktiskt tog de här stegen. Och jag tror det där beslutet den där dagen på min födelsedag att jag måste göra en förändring, det var otroligt viktigt för mig. Det handlade inte om att jag önskar att jag gjorde en förändring. Då tror jag inte något hade hänt. Utan det var att jag måste verkligen förändra mitt liv. Det var därför jag tror att jag har lyckats ta mig ur det här idag. För att jag hade den grundmotivationen att jag blev liksom äcklad av mitt gamla liv. Den här ensamheten. Det fanns bara en väg framåt att gå. Och det var att möta mina rädslor. Som jag då fick lära mig genom att läsa böcker om det här ämnet.
Erik tar sig alltså ur sin fobi helt själv genom att använda sig av KBT-tekniker. Vi undrar vad det annars finns för hjälp att få. Thomas Furmark igen.
De två behandlingsmetoder som har bäst evidens då, det är dels läkemedel med, och då är det oftast då antidepressiva läkemedel, så kallade SSRI-preparat, som har visad effekt, åtminstone på kort sikt. Och så finns det då psykologisk behandling, och där är den metod som har den bästa evidensen är ju då KBT. Va?
Erik får snabbt upp självförtroendet och vågar möta sina rädslor. På ett par månader har han kommit långt i sin egen utveckling. Det läskigaste han kunde tänka sig var att hålla en föreläsning för okända människor.
Det var där som det fanns inte ens i mitt eget liv, det skulle aldrig gå. Och det tog ett tag att komma dit, men sen 2,5 år tror jag det tog innan jag faktiskt tog mig an den utmaningen. Då hade jag börjat lyssna på mycket människor som inspirerade mig i podcasts, ljudböcker och TED-talks och allt möjligt på YouTube. Som jag kunde gå i flera timmar med ljudböcker i öronen bara för såna här självhjälpsgurus och sånt som pushade mig. Det var de som fick mig att utmana mig ännu mer. Så jag märkte ju att alla de i princip, mina förebilder då, är föreläsare. Så jag vill också bli lite som dem på något sätt. Och jag läste om kost och träning på universitetet vid den här tiden. Och ville då använda de kunskaperna jag läste i skolan för att hjälpa mina vänner att bli mer hälsosamma. Så jag började hålla föreläsningar om kost och träning, var jättenervös inför det här. På min första föreläsning så kom det 2 personer och lyssnade på mig. Och det var mina bästa vänner som jag tror kom dit bara för att stötta mig sådär. Men sen så spred det sig. Jag pratade med personer som jag visste ville få med bättre träningsvanor och äta bättre. Och lockade dit dem. Och sen så fick jag massa träning genom att hålla det här varje vecka. Och hålla i det. Jag kunde ju gett upp det första dagen att nej, det här gick inte för mig. Men jag fortsatte att utmana mig själv. Så det tror jag har gjort väldigt mycket för mig.
Idag driver Erik Ångestskolan, en kunskapsportal om psykisk ohälsa. Och han föreläser om sin egen historia.
Så jag bokar en föreläsningssal och bjuder in vänner som får komma på den här då. och berättar om det här, mina svårigheter i livet och vad jag har gått igenom och sånt. Och efteråt så var det så många som kände igen sig i både den sociala fobin men också väldigt mycket det här med hemligheten. Att jag har levt med depression eller panik, ångestattacker, och att man har haft det som en jättestor hemlighet i livet. Och folk ville dela med sig av det, men visste inte hur. Så då, det var den vägen jag startade Ångestskolan, för att jag både skulle få berätta min egen berättelse och samtidigt hjälpa många andra människor. Och sen så, den andra delen, så gör jag mycket filmer på Facebook. Och det kommer ifrån att jag har läst massa tunga böcker på det här ämnet och tyckte att folk ska inte heller, de ska inte behöva göra det. För jag vet att när man är som mest sjuk så orkar man inte söka hjälp aktivt. Och då ska man bara få ha någon jättelätt film och kan kolla på den och få den i sitt Facebook-flöde då, som jag har gjort. Man ska inte behöva gå in på Psykologiguiden eller 1177 och söka det här, för man orkar inte. Och då är det så lätt att bara kunna ha en film som man får automatiskt framför sig och bara kunna kolla på den. Så det var där Ångestskolan startade.
Men har du några liksom stänk kvar idag? Och vad kan det, hur kan det yttra sig i så fall?
Mm, det finns fortfarande kvar idag. Jag har väldigt svårt att avbryta en person eller bara ta någons tid, en främling på stan till exempel, som jag tror är upptagen med något annat. Jag har väldigt svårt för att avbryta den personen och tänka. Alltså det pågår i mitt huvud att ja, men jag kommer bara störa den personen väldigt mycket. Så där har jag svårt att bara stanna upp någon och fråga en fråga. Så, för det handlar mycket om att jag är i vägen fortfarande. Så. Sen, stamningen har ju försvunnit ganska mycket. Dels för att jag tror att den har på naturlig väg försvunnit. Många säger att när man blir över 20-årsåldern så går den ner lite. Och sen så har jag lärt mig att sträcka på mig mycket mer, att andas lugnare därav också, och därav så har den försvunnit mer. Men när jag känner att jag kommer stamma, då blir jag ofta tyst, som jag alltid har varit. Att jag skäms lite fortfarande över det. Och för mig är det mycket i högljudda miljöer när det är mycket människor. Som att om man skulle träffa mig i en miljö, en mingelmiljö till exempel, där det är jättemycket människor och man behöver prata väldigt högt för att höras, då är jag en helt annan person än om man skulle sitta med mig i en soffa där det är liksom en lounge-miljö liksom, där det är lugn musik och man bara pratar med varandra en och en så. Då jag är helt, två helt olika personer där, för jag får inte fram mig själv i den här högljudda miljön, för jag blir så tillbakadragen av min stamning och att bara tankarna på att jag kommer göra det.
Vissa fobier är relativt enkla att förstå sig på ur ett evolutionärt perspektiv, såsom rädsla för ormar eller höga höjder. Men hur kan man egentligen förklara social fobi?
Då är det också en form av hierarkier då, där det finns en dominant ledare så att säga, högst upp i hierarkin, och så lite mer underordnade personer runt omkring. Och att det skulle kunna vara, precis som hos abborrar och fiskar då, någon form av evolutionärt rädsla för konkurrenskonflikter, att, och som i sin yttersta konsekvens skulle kunna leda till att man blir utstött från gruppen och sämre möjligheter att överleva. Och det kanske skulle kunna ligga bakom social ångest och social fobi även hos människor.
Vad ger du för tips och råd då till föräldrar som har barn? Att man märker att de är väldigt unga och faktiskt beter sig lite som du kanske gjorde när du var liten.
Det första steget är nog att lära sig mer om det. Det är någonting jag alltid... Ja, att få mer kunskap om det, vad det än handlar om egentligen. Att man läser på, och för jag tror att oavsett om man vet, ja, men jag, det här ämnet har jag koll på, så är det säkert så att man inte alls har det. Så det skulle jag väl ge som första tips, att man faktiskt sätter sig ner och tar tiden och läser på om de här vanliga beteendena, vad vanliga tankar är, som man kan relatera på ett helt annat sätt. För ofta känner man, om man lever med det här, så känner man sig väldigt utanför, exkluderad, för man klarar inte av de här enklaste sakerna som för någon annan är vardagsmat. Men för en person kan det vara det största problemet att bara gå på en buss. Men då att man kan som förälder relatera och veta hur tankarna går i framtiden, och så kan man hjälpa mycket mer på det sättet. Och samt även vara en så positiv, stöttande person som man bara kan och aldrig skämta om att ja, på något sätt, eller göra det jobbigt, så att man bara är där för att stötta så mycket som möjligt och kanske ta det där samtalet till en professionell hjälp också.
För den som lider av social fobi just nu är Eriks råd att läsa på om ämnet för att förstå sig själv bättre.
Hade jag inte läst de här böckerna och förstått hur jag fungerar, så tror jag inte att jag hade lyckats så bra. Men på grund av att jag gjorde det tog tiden att förstå hur jag tänker, hur jag beter mig i vissa situationer, så kunde jag bryta den här autopiloten som jag gick på hela tiden. För att så fort jag kände nu är det oroligt här, då har jag vissa beteenden och vissa tankemönster som spär på dem. Men istället så kunde jag, när jag läste då om det här, så kunde jag märka att okej, men nu är det precis som det här som jag läste ju. Ja, men måste jag bryta det här genom att ändra mitt kroppsbeteende eller säga stopp. Och liksom, så man lägger märke till det. Att det är första steget. Och sen också att skriva ner, få det på papper. Vad känner jag? Vad tänker jag om det här? Hur beter jag mig? Så att man slipper ha allting i huvudet hela tiden. Och förhoppningsvis om man har någon man är trygg med, att man kan prata med den personen. Så att jag önskar att jag hade kunnat öppna upp mig för någon. Och är man en bästa vän, så tror jag också det kan vara ett bra tips att man vill prata om det här. Och även där kanske ta ett första steg och berätta om sina egna svårigheter i livet. Så att den personen som lever med social fobi kan relatera på något sätt och slippa ha de här sköldarna uppe som man ofta har. Att man kan slappna av. För jag har alltid trott att jag var ensammast i världen med det här. Hade någon annan sagt också att jag tycker det är jättejobbigt att träffa nya människor och berättat om det, då hade jag kunnat också kanske börja berätta om hur jag kände.
Enligt Thomas Furmark kanske man aldrig kan bli helt fri från sin sociala ångest, utan behandlingen går ut på att man ska lära sig hantera den för att kunna leva ett så bra liv ändå.
Nästan alla människor upplever social ångest. Men det handlar ju på något sätt om att om man har social fobi, att man ska förändra sin fobi till att man ska normalisera det så att det blir till vanlig social ångest som vem som helst kan uppleva. Alltså det finns ingen behandling som kommer ge vaccin mot ångest. Och det är inte realistiskt att tro att man ska bli av med alla former av ångest och social ångest efter en behandling. Vad man kan hoppas att man kan uppnå är ju att man ska få minska ner ångestnivåerna och få personer att sluta undvika och våga göra saker som man inte har vågat göra tidigare. Att ångesten inte ska få så handikappade konsekvenser för en längre, så att man känner att man kan göra det man vill göra och leva så som man skulle vilja leva.
Erik vände sig till vårdcentralen först när han redan kommit långt på sin egen resa och startat upp ångestskolan.
Och ringde då för att det var lite som låg nagde längst bak i huvudet som jag ville bli av med, och samtidigt ville jag förstå mig själv mer. Jag ville stå processen att gå till en psykolog. Och ringde då och berättade att jag har levt med det här i 15 år. Och jag tänkte att hon som svarade i telefon, hon skulle bara säga, va? Varför har du inte ringt tidigare? Men hon berättade bara att det är snittet ungefär på när någon söker hjälp för detta. Att människor går i, tror jag, ibland över 30 år innan man faktiskt inser den där som jag fick som 22-åring. Jag är väldigt glad över att det kom så tidigt. Att det är då folk inser att nu måste jag göra en förändring. Jag kan inte. Man lever med hemma fortfarande kanske. Man har inte träffat någon alls. Man har inga vänner. Man är den där stereotypen av någon som lever hemma i mammas källare. Och att få höra det hela tiden, det blir bara värre, jobbigare såklart. Att få höra att man är den där personen helt instängda som bara sitter framför datorn och sådär. Man skäms jättemycket över det. Men det är liksom 15-20 år innan man faktiskt tar hjälp. Men jag sökte dit, fick träffa en läkare och sen en psykolog då. Men det var lite över 2 månader fick jag vänta innan jag faktiskt fick hjälp. Och när jag berättar det på mina föreläsningar så är det folk som säger, du hade tur, liksom, som bara fick vänta 2 månader. Vissa, jag träffade en häromdagen, hon hade fått vänta 1,5 år innan hon fick hjälpen hon behövde. Och hon hade jättestora problem fortfarande med det här. Så det är ett jättestort problem att man den här väntetiden och att få rätt hjälp. Så, men jag fick till slut gå till en psykolog och gå hos 10 tillfällen där i kognitiv beteendeterapi och är jätteglad att jag gjorde det. Och kan verkligen rekommendera alla som tänker på det. Jag önskar att jag gjorde det tidigare, men det var så många hinder i vägen att jag inte gjorde det. Jag hoppas ju att min historia kan ge det hoppet att man kan bli fri från det här. Och det är jag ju jättestolt idag över, att jag faktiskt har lyckats göra det här och kan vara en ljusstrimma för någon kanske att ta det här steget.
Du har lyssnat på avsnittet om social fobi. Vill du komma i kontakt med oss som gör den här podden? Eller vill du dela med dig av din berättelse? Maila oss då på kunskapsstudion@gmail.com.
I nästa avsnitt. Hur är det att leva som slav under ett sexmissbruk? Möt Erik som hade ett liv där porrens värld tog över totalt. Vi får höra hans resa genom sitt sexberoende tills idag då han är fri från det.
Jag kunde till exempel säga till min partner att jag skulle på ett anonyma narkomaners möte, fast jag gick till kontoret och surfade porr istället.
Vi får även lyssna till en läkare och specialist i psykiatri som berättar hur hjärnan fungerar vid sexmissbruk och vilka behandlingar som finns. Är du nyfiken på nästa avsnitt redan nu, så vet du väl att du kan lyssna på alla avsnitt för den här säsongen på Podplay redan idag och helt gratis.